Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så där, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag, vi skriver den 22 februari, klockan är 9 på morgonen och våren, Stefan, har kommit hit till mellersta Europa där jag befinner mig. Hur är läget i Sverige?
Ja, den finns i södra delarna av Sverige, men inte kanske i Stockholmsregionen där jag sitter. Men jag hörde att det fanns någonting som kallas för meteorologisk vår som enligt SMHI då har anlänt i varje fall till de södra delarna utav Sverige. I Stockholm har vi några plusgrader och jag har noterat att det kommer att bli bara plusgrader under i varje fall den här helgen, men ingen sol i princip. Så att vi får leva med den här lite tråkigare väderleken ytterligare några dagar och kanske in i nästa månad, mars. Till råga på allt, de har ju förlängt februari i år med en dag eftersom det är skottår, va? Så att vi får försöka stå ut med det, med den saken.
Tänk på alla som är födda den 29 februari, vad roligt de ska ha det i år. De fyller ju bara år vart fjärde år så att säga, så det är ju ett trevligt år för dem.
Ja, jag känner faktiskt en som gör det, en kompis till mig som heter Håkan. Han är född den 29 februari och första gången jag frågade honom hur han gjorde de andra åren när det inte är skottår, så sa han, han förstod inte frågan. Och så sa jag, men när firar du din födelsedag? Nej, men jag har födelsedag den sista februari, svarade han då. Så att är det den 28 som är det sista, så har han födelsedag då, och om det är den 29 så har han födelsedag då. Det var väldigt enkelt och logiskt svar, tyckte jag.
Det jag har hört när det gäller personer som är födda den 29 februari är att de kan ha lite bökigt ibland när de ska ut och resa och så, när man ska fylla i passuppgifter, exempelvis när man ska åka till USA, eftersom de här så att säga, valmöjligheterna att välja den 29 i ett sånt här förinställt system där du ska bocka i vilken dag, år och månad som du följer, då finns aldrig den 29. Och du som har varit mycket i USA vet ju att man håller liksom inte på och fyller i fel dag i de här ESTA och visumansökningarna, så det kan bli rätt bökigt, har jag förstått.
Ja, jag har faktiskt aldrig hört det, men det låter helt rimligt, inte minst i dagens då fyrkantigt digitaliserade värld där man inte tar höjd för sånt här alltid, i varje fall inte vid alla tillfällen. Så ja, det låter som en märklig historia. Nu är det så länge sedan, men om du går tillbaka till 1700-talet då vi gick över från den julianska till den, vad heter den tidräkning vi har nu, den heter
romersk eller?
Nej, det var väl julianska, den heter någonting annat som jag inte kommer på.
Mesopotanska?
Nej, det gör den inte heller, Ville. Det kommer.
Anglosaxiska?
Nej. Men på 1700-talet varför, så lämnade vi den julianska kalendern och tideräkningen, och då fick vi inte det att gå ihop. Och då var man tvungen att ta bort halva februari just. Så att det finns ett antal datum det året under 1700-talet när februari bara hade, tror jag, 15 dagar och resten av dagarna ströks helt enkelt. Så då kan ingen vara född de dagarna under det året i varje fall.
Nej, men risken för att de personerna lever idag är väl ganska liten?
Jag tror inte den är lite, jag tror att den är inte ens obefintlig, utan om definitionen av en människa är att man dör i varje fall inom 150 år, så finns de inte längre. Det är en logisk slutsats.
Skönt, då vet vi det i alla fall. Någonting som vi inte vet däremot, vilket kan tyckas lite märkligt, det är ju vem som ska bli Sveriges nya riksåklagare. Vi har ju väntat rätt länge på den nyheten, och det kan ju tyckas lite konstigt att en regering som den nuvarande, som tycks brinna väldigt mycket för det här med brottsbekämpning och så vidare, inte har lyckats hitta en ny riksåklagare sedan Petra Lund aviserade att hon skulle sluta för att gå över till hovrättspresident vid Svea hovrätt. En tjänst som hon innehade i typ en månad eller två innan hon hoppade på uppdraget att bli ny rikspolischef. Sen dess har ju Katarina Johansson Velin, som då var biträdande riksåklagare under Petra Lunds tid, axlat den här rollen väldigt väl, tycker jag, som någon form av tillförordnad riksåklagare. Men vi har fortfarande inte fått något besked i frågan om vem som blir den nya ordinarie riksåklagaren. Är inte det här mycket märkligt, Stefan?
Jag tycker det, och jag råkade träffa då Katarina Johansson Velin så sent som förra veckan, och jag nyfiken som jag är frågade naturligtvis vad hon själv trodde. Hon sa helt ärligt: jag har ingen aning, sa hon. Och så är det nog. Hon har ju bakgrund som så kallad riktig åklagare. Hon har ju varit åklagare hela sitt liv och är en kompetent sådan. Det har man ju inte tidigare, med ett enda undantag tror jag, haft som riksåklagare på den ordinarie riksåklagartjänsten. Jag tror att Torsten Jonsson en gång i tiden var den enda riksåklagaren i svensk historia som har varit riktig åklagare med bakgrund. Annars har man ju plockat folk ifrån olika andra ämbeten, inte minst domarämbetet, va. Och det kan finnas skäl till det. Dels för att man inte enbart som riksåklagare ska vara en skicklig åklagare, vilket då till exempel Katarina Johansson Velin är omvittnat duktig på, utan också på något sätt företräda den rätts- och kriminalpolitiska anda som ska råda i riket, inte minst när det gäller vilka ärenden som ska prioriteras och försöka lyftas upp till prövningstillstånd i högsta domstolen och så vidare. Därutöver ska man ju vara en bra chef som kan organisera och inspirera och effektivisera myndigheten naturligtvis. Men det finns många andra där som är, så att säga, delaktiga i den typen av sedvanliga arbetsledningsfunktioner. Så att jag tror att man letar efter en riksåklagare som både är en bra straffrättsexpert och samtidigt har någon form av hållning så att man kan, så att säga, förstå, om man nu ska uttrycka sig så, lite av lagstiftningsprocessen, det vill säga det som mer i den praktiserande juridiken också brukar leda till prejudikat i bland annat högsta domstolen. Och jag tycker att det vore kul om en sån som Katarina Johansson Velin fick det här uppdraget, eftersom hon då har en gedigen åklagarbakgrund. Men andra namn som skulle kunna vara intressanta, om de du är intresserade, det är ju, bara för att nämna någon, det är ju bland annat Stefan Johansson, som idag är justitieråd i högsta domstolen och har en bakgrund just som byråchef i många år hos riksåklagaren, med ansvar just för ärenden som skulle föras upp till högsta domstolen. Dessförinnan har han ju ett i de här sammanhangen väldigt gediget CV med bakgrund som rättschef och expeditionschef i justitiedepartementet, och ja, han har ju varit hovrättsråd och bakgrunden som domare i många år och så vidare. Har du något eget namn?
Men alltså, det är ju tydligt att det just nu är rätt stor rullians på några av de, vad ska man säga, tyngre posterna i åtminstone domar Sverige. Vi har ju en öppen post på Svea hovrätt, presidentposten där som Petra Lund lämnade. Där vet vi att den just nu tillförordnade presidenten Monica Sörbom och justitiekanslern för den delen Marie Heidenborg är de två som har sökt den tjänsten och så att säga tagit sig förbi det första steget och nu ska intervjuas där för en eventuell tilldelning av den här tjänsten. Vi har en öppen plats på Stockholms tingsrätt på lagmansposten där Gudrun Antemar, om jag inte har missförstått det, ska lämna där. Där har vi också en del, hel del kvalificerade sökande och sen så har vi ju rullians även på lagmansposten vid Malmö tingsrätt där Johan Kvart, om jag inte har missförstått det, ska lämna och där Johan Sjö, en tidigare biträdande Säpo-chef, nu troligtvis kommer att ta över den rollen. Så att det är ju en hel del av de här tunga domarna som, om de inte redan har skaffat sig ett jobb, som kommer att finnas tillgängliga. Jag tror att någon av dem skulle kunna vara aktuella för riksåklagarposten.
Det skulle de säkert kunna vara. Alltså det har man ju tidigare som sagt plockat folk från domarkarriären och gärna med bakgrund i departementen. Men det finns en post till här. Om Marie Heidenborg får jobbet som hovrättspresident i Svea så kommer ju rollen som justitiekansler också att bli ledig under förutsättning att så att säga Marie Heidenborg får presidentskapet och inte Monica Sörbom, och då är frågan vem ska man sätta som JK och vilken betydelse har det? Jag vet inte, utåt sett när de här personerna ska utses av regeringen då, så tror jag att riksåklagarposten kan ha en större betydelse som galjonsfigur än vad justitiekanslerposten har, men det är ju liksom lite finare att vara justitiekansler och statens egen jurist i det första ledet så att säga, och frågan är vem som skulle kunna ta det. Jag tänker även där att det skulle kunna vara intressant med kanske någon ifrån någon av de högsta domstolarna. Cecilia Renfors, hon var väl justitieombudsman tidigare och sitter nu i HD som justitieråd sedan ett antal år tillbaka, jag kommer inte ihåg när.
Men hon är 19 eller 20, så det inte, hon har inte varit där så många år i och för sig. Eller 21.
Nej, men alltså skulle hon behövas där? Jag tänker ju även på en sån här som Thomas Boll skulle jag ju gärna se. Också justitieråd primärt, eller reguljärt i HFD, men just nu så tjänstgör han ju i högsta domstolen som justitieråd. Han är ju gammal professor i konstitutionell rätt. Ulrik von Essen, det är ett sånt där namn som man inte i den här branschen hör så ofta, men han är ju justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen och gammal professor i offentlig rätt vid SU, alltså vid Stockholms universitet. Och han har väl varit med i högsta förvaltningsdomstolen ganska länge. Jag skulle kunna tänka mig att en sån typ skulle kunna vara en bra justitiekansler också. Jag vet inte, nu är det bara rent spånande på namn i branschen som skulle kunna komma i fråga.
Men det som är lite intressant här, att nu är vi ju återigen på det här spåret som vi pratade om för några veckor sedan, att de här namnen som cirkulerar, det är liksom en ganska liten grupp jurister där många av dem har haft uppdrag i till exempel domarnämnden eller har haft höga positioner på några av Stockholmsdomstolarna eller högsta domstolen eller så vidare. Är det sunt liksom att de här toppjobben bara cirkulerar i en viss ganska liten krets? Vore det inte intressant om det kom någon lite från sidan och fick en tjänst som justitiekansler eller riksåklagare eller president i Svea hovrätt?
Jo, och sånt händer ju faktiskt. Och de gånger som, till och med sådana som du och jag som är hyfsat uppdaterade på den här branschen, när vi plötsligt höjer på ögonbrynen och inte känner igen något namn som får en sån här position, då är det ju ofta någon som har haft en framträdande roll inne på något departement som just rätts- eller expeditionschef eller så som har då...
Men då räknas man ju nästan till den här kretsen också. Vore det inte mer intressant om det kom någon från liksom utanför storstäderna som har gjort karriär där som kunde hamna på någon av de här posterna? För jag menar, regeringskansliet eller något departement, det får man ju nästan räkna till den här lilla, väldigt lilla kretsen av liksom Stockholmsjurister ändå.
Ja, nej, men absolut. Det finns många duktiga både lagmän ute vid tingsrätterna och förvaltningsrätterna där ute, men också då presidenter i kammarrätter och hovrätter som säkert skulle kunna göra sig i de här rollerna där man ska ha både juridisk kunskap men också det här kunna representera en viss i någon mening rätt stat i utåt riktad mening, va.
Jag slänger in ett sista namn bara som kandidat för riksåklagare, som jag kanske inte tror på, men en person som regeringen tycks ha fattat tycke för, det är ju Lise Tam.
Ja, Lise Tam har ju varit slagfärdig och kraftfull i sin roll som chef för då Rio, va? Alltså åklagar den särskilda för internationell och organiserad brottslighet. Hon är då, om jag inom citationstecken säger, trots allt det är inte så bara, men i de här sammanhangen gammal chefsåklagare och då operativt arbetande åklagare. Och det, jag tror också som du säger, regeringen har gett henne en del utredningsuppdrag och så, och hon är ju slagfärdig och principfast i sina uttalanden och så, så att du bara kastar upp ett namn där som jag inte alls var beredd på att tänka igenom. Men ja,
jag tänker om det här är en symboliskt viktig post, så tror jag att regeringen ser henne som en viktig symbol för en mer restriktiv kriminalpolitik. Man har gett henne en del tunga utredningsuppdrag. Hon har varit chef på Rio, hon har varit på ICC Haag. Och hon står ju för mycket av den politik, tolkar det som regeringen vill föra fram. Och om riksåklagarposten är mer av en symbolisk post där man liksom ska vara ute och ta media och föra liksom åklagarperspektivet och liksom företräda åklagarna, snarare än att man ska vara den som gör de mest juridiska krumbukterna. Det kanske man har andra som gör, byråchefer och biträdande riksåklagare och så vidare, som driver de här målen i HD. Då är väl inte Lise Tam ett otänkbart namn, tänker jag.
Nej, det är det inte, men det skulle helt klart bryta en trend. Alltså, om Katarina Johansson Welin skulle bryta trenden av att vara då den första citat riktiga slutcitat åklagaren som blir riksåklagare efter då Torsten Jonsson, som ju var här någonstans i början av 90-talet, tror jag, så skulle Lise Tam i så fall bryta rejält, eftersom hon då inte har varit på den tillförordnade positionen som Katarina Johansson Welin just nu sitter. Det skulle vara en skräll, men ja, jag kan inte riktigt värdera det.
All right, Stefan, vi släpper domarkarusellen här i den lilla ankdammen som vi kallar för svensk juridisk statsförvaltning, eller vad man ska kalla det för någonting, och hoppar in på något väldigt branschigt som inte alls har med straffrätt eller statliga myndigheter att göra, nämligen skiljeförfaranden, som jag i en text i veckan här beskrev som en hemlig inom citationstecken miljardindustri i Sverige. För det är ju så att tittar man på det mest kända och välrenommerade skiljedomsinstitutet i Sverige, nämligen Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, så kan man konstatera att svenska och utländska bolag tvistar de över 30 miljarder kronor inom ramen för tvister som de administrerade under 2023. Och då ställer man ju sig frågan, vad är det som gör att skiljeförfaranden är så attraktivt för de här stora bolagen som det ofta handlar om, som kommer till Sverige och tvistar? Och varför kommer de till Sverige? Det där är ju en fråga som man ändå bör ställa sig, tycker jag. Vad är det som gör att ryska eller azerbaijanska eller tyska eller franska eller från vilken världsdel eller vilket land det än må vara, sådana bolag kommer till Sverige för att avgöra en tvist här? Vad tror du?
Alltså, det som brukar framhållas är ju den svenska traditionen av just skiljeförfaranden har lett till en stor erfarenhet i ett land som i övrigt är känt för att vara välordnat och trovärdigt och tillförlitligt, och dessutom då i en, så att säga, världspolitisk mening neutralt sinnat och försöker vara lite sådär i största allmänhet objektivt, kanske, eller har försökt vara i varje fall inom ramen för världshandel och världspolitik tidigare. Jag tror att det är det, och framförallt för att då, inte minst Stockholms handelskammares institut för detta har ett gott renommé. Det är ett gott varumärkesbyggande som har skett under många, många år, inte minst internationellt. Det tror jag är svaret.
Men tror du, jag tolkar det ju också som att det är generellt sett kanske lite billigare att avgöra den här typen av tvister i Sverige om man jämför med andra länder. Sen har jag också förstått genom att läsa en rapport från Stockholms handelskammare som man tog fram tillsammans med den här Boston Consulting Group för ett antal år sedan, att det så att säga finns andra fördelar med just Sverige. Det är ganska lätt för de här olika parterna att röra sig mellan den lokalen där man avgör tvisten och hotell och så vidare i Sverige. Det är liksom, Stockholm är ganska litet om du jämför med Paris eller London och så vidare. Plus att vi är ganska, eller de, Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut är också väldigt aktiva när det kommer att marknadsföra sig som ett skiljedomsinstitut för att avgöra den här typen av tvister. Sen är det väl också så, om jag inte missförstår det hela, att Stockholms handelskammare menar ju att den här industrin eller det här att det avgör så pass många tvister i Stockholm gör att vi stockholmare också tjänar rätt mycket pengar på det här. Det pratas om miljardvärden för Stockholmsregionen varje år som kommer in till följd av att utländska bolag kommer hit och avgör sina tvister.
Ja, det påstår så. Det är säkert någonting åt det hållet, men alltså vad de själva påstår och vad deras anlitade konsultbyrå BCN heter de, va?
BCG,
du ser, förkortningar, påstår i de här sammanhangen, det vet jag inte om det ska tas för någon objektiv sanning, men det är säkert så att det inbringar en rejäl slant, inte minst i Stockholmsregionen, därför att de här människorna måste resa hit och de måste bo och de ska shoppa och de måste till viss del anlita då svensk expertis i vissa av de här frågorna om det ska avgöras utifrån institutet för, alltså Stockholms handelskammare skiljedomsinstituts regelverk och kanske till och med i vissa avseenden svensk lag. Det kan man ju bestämma själv som part, eller parterna kan ju bestämma vilken lag som ska tillämpas. Men det är intressant. Däremot så kan man ju då ställa sig frågan hur det här förhåller sig när det gäller svenska parter, alltså svenska bolag företrädesvis som annars skulle processa till domstol. Och jag tycker frågan är principiellt viktig därför att av flera skäl skulle jag vilja påstå det. Dels så är den intressant därför att det är i någon mening ett underbetyg till våra domstolar när det gäller då dispositiva tvistemål och kommersiella tvister, att man då vänder sig till en privat konkurrent, därför att ett av de argument som ofta lyfts fram i de här sammanhangen är att det blir effektivare och bättre till och med de avgöranden som kommer från de här privata då domstolsliknande historierna. Så på så sätt så kan man ju tycka att är det där bra? Sen finns en annan aspekt på det också. Vi har en rättsstat i princip och vi har en grundlag som förespråkar att förhandling med domstol ska vara offentligt. Och ett annat starkt skäl till att inte då processa i allmän domstol kring den här typen av tvister är just för att undandra sig offentligheten. Och det kan man ju tycka som utomstående då att det kanske kan vara spännande och intressant att se vad som för sig går i en rättegång, men att man då strängt taget inte har med saken att göra om det är två privata aktörer. Men ofta är det så stora bolag så att de kanske är med i pensionssystemet därför att de är börsnoterade och det finns andra sådana skäl till att man då även utifrån det allmänna domstolsperspektivet faktiskt ska ha även tvistemålen offentliga i svensk domstol. Och jag har ingenting emot den här typen av skiljenämnder överhuvudtaget. Dessutom så används de ju bara just dispositiva tvistemål, det vill säga i ärenden där parterna har rätt att förlikas, va? Men, och jag tycker att det är jättebra att de finns så, men jag kan tycka att det är märkligt både att vi har en särskild lag kring det vill säga där lagstiftaren sanktionerar en parallell konkurrensvärd till de reguljära ordinarie domstolarna och det system som man då förespråkar i lag och grundlag. Och sen kan jag då också tycka möjligtvis, som är mer intressant ur ett praktiskt perspektiv, varför behövs det överhuvudtaget stiftas en lag kring detta när lagen uttryckligen då endast tar sikte på just dispositiva tvistemål som annars kan göras upp sinsemellan utan att man går till domstol heller. Ja, svaret på frågan finns någonstans där i bakgrunden eftersom man rent generellt har ansett att ett avtal där man avtalar bort rätten att pröva en tvist i allmän domstol är ogiltigt, eftersom det är oskäligt, va? Det vill säga, du kan inte avtala bort rätten att stämma någon i domstol, och då har den här lagen kommit till därför att då är det uttryckligen enligt lagen alternativ, nämligen att du kan då i förväg bestämma att det här ska göras upp i skiljenämnd, och då jämställs det med ett domstolsförfarande i en principiell mening, va?
Men det som du och jag ofta brukar prata om när det gäller skiljeförfaranden, det är ju frågan om det här med att svenska domare, inte minst i de högsta domstolarna, alltså högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen, åtar sig att vara skiljedomare i den här typen av tvister vid sidan av sitt arbete som ordinarie domare eller justitieråd. Och då är det ju så, precis som du påpekade här, att allt det här är ju konfidentiellt, det är hemligt. Jag har försökt leta, men jag har liksom inte kunnat hitta någon lista eller någon förteckning över exempelvis vilka som är anslutna till SCC som skiljedomare, liksom vilka som har anmält sitt intresse att få vara det. Och sen så kan ju skiljedomar med Sverige som säte, som många vet, klandras till Svea hovrätt, och då ska de liksom avgöras av ordinarie domare som jobbar där, och sen så kan de ju överklagas även därifrån till högsta domstolen, och då skulle ju potentiellt sett det kunna hamna en skiljedom i högsta domstolen där ett av justitieråden har varit med och avgjort det skiljeförfarandet.
Och redan det förhållandet är tillräckligt för att jag ska anse att det här skulle vara uttryckligen förbjudet. Därför att du har en hög lön som justitieråd i högsta domstolen för att tillvarata vår högsta instans i den allmänna domstolsvärlden, intressen utifrån det perspektivet. Och att då eventuellt göra sig inkapabel till att utföra det uppdraget genom att ha haft konkurrerande sidouppdrag som dessutom är hemliga, som man måste jäva ut sig. Det stämmer till viss eftertanke, och det finns väldigt många andra skäl till att det är djupt olämpligt att justitieråd och andra ordinarie domare har uppdrag som skiljemän i den här konkurrerande då domstolsliknande världen, tycker jag. Och inte bara jag, utan det är många som, det här är fråga som bekant dyker upp var femte år, kanske även i allmänna medier och i debatten, och så dör den och så är det ingen som riktigt förstår vad det handlar om. Jag tycker att det är mycket märkligt att det är tillåtet när inte ens en polis får ha liksom ett sidouppdrag som kan ifrågasätta deras ämbete som polis, och så kan inte våra högsta domare få springa och ha hemliga konkurrerande uppdrag. Jag frågade ju själv för ett antal år sedan i en intervju med då högsta domstolens ordförande Anders Eka hur han skulle förhålla sig till en begäran som kom in ifrån en av parterna som processar högsta domstolen om att justitieråden som skulle avgöra det målet skulle kunna tvingas att berätta och avslöja, om de då inte hade jävat ut sig själva, vilka uppdrag de hade haft som kunde vara konkurrerande eller då påverka förtroendet i ett pågående mål. Och då sa Anders Eka att det skulle han ställa som krav på justitieråden, att högsta domstolens anseende i det avseendet får gå före då en eventuell tystnadsklausul till och med i då den skiljedom som hen skulle ha varit med och avgjort. Det här har aldrig prövats i svensk rätt. Det här har aldrig väckts på så konkret sätt som fråga. Men bara det att du och jag sitter här och diskuterar det, och att andra gör det på betydligt mer nära nivå. Jag känner ju justitieråd som både offentligt och mellan skål och vägg tycker att det här är ett oskick på ren svenska.
Sen är en annan intressant sak med skiljeförfaranden i Sverige är ju att vi har ju en ganska lång tradition av att avgöra tvister med ryska parter, och där tolkar det också som att Sverige så att säga har, och Stockholm har setts som en neutral plats, och Sverige har setts som ett neutralt land, och därför har ryska bolag när det gäller exempelvis gaspristvister och oljeplattformar och annat kommit till Sverige och löst sina tvister. Nu har ju Sverige ansökt om medlemskap i NATO, vi har tagit tydlig ställning för Ukraina efter den ryska invasionen och så vidare. Då kan man ställa sig frågan, hur kommer det att påverka Exempelvis Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut attraktivitet för ryska parter att komma hit att lösa sina tvister. Sen kan man ju också ställa sig frågan, tycker jag, när det gäller svenska advokater eller svenska jurister som så att säga bistår de här ryska parterna då med rådgivning eller processande i såna här skiljeförfaranden. Går inte det kanske stick i stäv med de här förbuden mot juridisk rådgivning till Ryssland och ryska klienter som finns i och med de här sanktionspaketen från EU?
Ja, alltså så vitt jag känner till så är de här sanktionerna då som finns för att då till exempel tillhandahålla juridiska rådgivningstjänster i de här sammanhangen till ryssar och sådär har en mängd undantag som så vitt jag känner till bland annat innebär att du kan liksom inte neka en rysk person ett juridiskt ombud i till exempel en domstol. Det skulle vara i strid med alla rättsstatliga principer, va?
Men det här är inte en domstol på det sättet, inte. Tycker jag. Det är en helt annan sak. Jag tycker absolut inte att man kan säga att ingen rysk person ska få ett målsägande biträde eller en offentlig försvarare. Men det här, är det så extraordinärt viktigt att avgöra en tvist om ett avtal så att man så att säga, ska göra undantag från de här ändå rätt stora sanktionspaketen som hela EU har skrivit under på?
Ja, det kan man diskutera. Alltså, jag tycker att ett skiljeförfarande i som produkt betraktat med den miljardmaskineri som det faktiskt är ska betraktas som vilken kommersiell produkt som helst. Det här är ett frivilligt åtagande från så att säga, kundernas sida som man betalar för, och jag vet inte varför skiljenämnden ska vara höjda över principer om andra kommersiella produkter bara för att det har ett domstolsliknande verksamhet egentligen. Va? Det finns ju de som då anser naturligtvis på ett helt annat sätt och som jämställde då skiljenämnden med domstolar i ett sånt här avseende säkert. Ja, det här är verkligen sånt här som naturligtvis man funderar på, inte minst på Stockholms handelskammare just nu. Och det märkliga är ju då, om jag säger det kanske inte alls är märkligt, men det intressanta är att genom åren tillbaka, om vi tittar på alltså historien före i vart fall invasionen av Ukraina, så tycker jag att de mål som har blivit publika ifrån framförallt Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut har ofta haft just Ryssland eller då forna öststaters bolag eller juridiska personer som part i de här målen. Och många gånger så handlar det om mål som avgörs utan någon som helst koppling till Sverige. Alltså ett ryskt gasbolag som tvistar mot ett italienskt energiföretag till exempel. Och så kommer de att avgöra det här i Stockholm, och sen så är det någon som vill klandra den domen. Alltså skiljedomen, vilket man kan göra då enligt lag, och när man klandrar så gör man precis som du sa, då går man till hovrätten, och när det gäller Stockholm då så hamnar man i Svea hovrätt, och då ska plötsligt två parter som saknar anknytning till Sverige helt och hållet, helt i alla avseenden, sitta upp då svensk domstol då som ska titta på det här då klandret som kommer in, och det kan till och med vandra vidare till HD även om de inte prövar ärendet i sak, för det får de inte göra, utan mer på formell grund så är det ändå så att de får tillgång till svenska högkvalificerade domare i då bland annat Svea hovrätt. Gratis ska vi säga också. Det här är ju inget som de betalar för, utan domstolarnas verksamhet är ju i sig i princip gratis. Va?
Ja, de betalar ju sina egna omkostnader så att säga, ombud och liknande. Men jag pratade med Therese Isaksson, en advokat som har lång erfarenhet av det här med skiljeförfaranden, och hon är nog i ordinarie ledamot i ICCs skiljedomstol här i Sverige och tror jag i övriga världen och så vidare. Och hon sa till mig då med anledning av det här med sanktionspaketen att en part måste få pröva en tvist i skiljeförfarande även om någon av parterna träffas av sanktioner, men att det då finns särskilda regler för hur man hanterar tvisten och pengarna framför allt. Så att det finns ju då regler för hur det här ska ske, men det är ändå intressant att lyfta, tycker jag.
Ja, absolut. Ja, det är säkert så, men jag tycker att man kan ifrågasätta att det ska få vara så om vi nu har sanktioner, därför att än en gång, det här är privata initiativ som då är ett kommersiellt alternativ till vanlig domstolsförfarande. Och än en gång, jag tycker att det är jättebra med skiljenämnder, och jag tycker att det här är ett utmärkt sätt att slita dispositiva tvister på, som inte då involverar ordinarie domare från högsta domstolen och liknande i sitt förfarande. Men det ska nog inte, tycker jag, höjas över nivån för vad, om än nog så viktiga kommersiella produkter i övrigt ligger och placeras på.
Som en sista grej den här veckan, Stefan, så tänkte jag att vi skulle prata om något så spännande, ovanligt och intressant som det här med frivilligt tillbakaträdande. Vi hade en artikel här på Dagens Juridik i förra veckan där vi skrev om att hovrätten, precis som tingsrätten, friade två män som med hjälp av en metallslip sågat upp ett antal lås på en byggcontainer, men så att säga aldrig slutfört det här inbrotts- eller stöldförsöket, utan gett upp efter att ha sågat upp en 3 av 5 lås eller någonting, och sen så begett sig därifrån. Det här fångades på övervakningskameror och det blev en process, men domstolarna konstaterade att det rörde sig om ett så kallat frivilligt tillbakaträdande. Alltså de avbröt den brottsliga gärningen innan den var fullbordad, och då ska de alltså inte dömas för detta. Och det här tycker jag allt är intressant när man ser det i domar, för det är ganska ovanligt. Men det är också intressant när det gäller frågan hur långt kan man gå och fortfarande ha möjligheten till ett frivilligt tillbakaträdande. Här hade man ju kommit ganska långt, det vill säga man hade ju tagit med sig en tung metallslip och sen då sågat av ett antal lås som förstört låsanordningen på den här containern, men man kan ändå inte dömas.
Nej, alltså svaret på din fråga är det där tråkiga vanliga svaret, det får avgöras från fall till fall, hur långt kan man gå? Alltså, helt klart kan man uttrycka det så här, att du kan inte passera slutpunkten för då de här osjälvständiga brottsformerna, försök, förberedelse och stämpling. Om du har passerat dem, alla de formerna utav ditt förfarande och så att säga fullbordat, kommit in på fullbordan av brottet, ja, då kan du inte längre tillbaka träda. Det här har funnits, så vitt jag känner till, med i svensk lagstiftning historiskt långt tillbaka, och i grunden tror jag att det egentligen handlar om mer någonting av typen att människor har rätt att ångra sig, och det är egentligen det kravet som ställs också, att alltså tillbakaträdandet får inte vara framtvingat av, vad ska vi kalla för, yttre omständigheter, som att man känner att jag ångrar mig därför att jag inte vill sitta på kåken, eller jag ångrar mig för att jag hör polisbilar som närmar sig, utan det ska ju vara närmast någon moralisk insikt om att det här känns inte bra, eller det är människor som kommer komma till skada till följd av det här och så vidare. Det är där man egentligen tar sikte på det här frivilliga tillbakaträdandet. Sen tycker jag att det är naturligtvis intressant om de brott som man då på vägen till exempel en grov stöld, helt oaktat det här tillbakaträdandet, kan du fullborda brott som till exempel uppsåtligen har begåtts av typen skadegörelse, när du till exempel sågar upp ett lås eller bryter upp en grind eller vad du nu måste göra. Och var de här gränserna går då, i det här fallet så har ju då domstolen ansett att man inte har, man är fortfarande på förberedelse till stöld, va? Och då kan man då tillbakaträda. Men de här låsen man har sågat upp till exempel skulle ju kunna åtalas separat som naturligtvis till exempel skadegörelse, antar jag.
Men visst är det ganska ovanligt det här? Det känns som att det är svårt, alltså många kanske kommer med den här invändningen, men det är svårt att så att säga ro hem den, eftersom det funkar inte om man avbryter ett försök för att man hör polisirener i bakgrunden, eller för att man misstänker att man är iakttagen av en spanare, eller för att man misstänker att någon har tipsat polisen om att det här rånet ska ske eller sånt, va?
Ja, det är så kallade, det var det jag kallade för, alltså yttre omständigheter, det vill säga det skälet att tillbaka träder är att tillvarata dina egna intressen snarare än någon annans intressen av det slag som jag nämnde tidigare, att man kommer till insikt om att någon kommer bli lidande, eller att det här av moraliska skäl faktiskt är fel därför att jag tar vad som tillhör annan, eller vad det nu är man egentligen vad det nu är som vi får en att backa. Men att du till exempel hör just polisbilar är inte ett frivilligt tillbakaträdande utan snarare ett framtvingat tillbakaträdande av omständigheter.
Men det måste vara ganska svårt att bevisa. Jag menar, låt säga att det faktiskt är en patrull, polispatrull som har ryckt ut då för att försöka stoppa eller förhindra det här inbrottet i en byggcontainer, om vi tar det här som ett exempel. Hur ska man bevisa att jag så att säga hörde de här sirenerna och att det var det som fick mig att avbryta? Det kanske var så, precis som den här mannen hävdar, att nej, men jag kom på när jag hade sågat upp de här låsen att det här är ingen bra idé, så nu lägger jag ner.
Ja, det här är ju processuell fråga, bevisfråga i processuell mening. Alltså det är ju jätteintressant, därför att som vilka ansvarsfrihetsgrunder som helst så skulle man ju kunna i vart fall anse att det är rimligt att den tilltalade har någon form av förklaringsbörda kring varför han agerade som han gjorde och så vidare. Och jag menar, låt säga att åklagaren har bevisat att polisbilar med tjutande sirener befann sig 20 meter ifrån det ställe där inbrottet hade påbörjats, så får man nog anse att det är styrkt att om inte tjuven i fråga är döv trots allt har uppfattat detta, och att det då ligger nära till hand så tror jag att det faktiskt är snarare det än en bristande samvetsprövning tidigare som har plötsligt slagit till, som har avgjort tillbakaträdandet. Så skulle jag i alla fall kunna tänka mig, men det är klart, det är en bevisfråga ytterst.
Är det bra, tycker du, att vi har den här typen av ansvarsfrihetsregler? Alltså nödvärn är väl ganska solklart att det är någonting som kan behövas. Man kan behöva försvara sig mot brottsliga angrepp och man kan då få använda så att säga rimligt våld eller liknande för att ta sig ur den situationen. Men är det här någonting som behövs? Behöver man ha möjligheten att tillbakaträda, eller borde det vara så att har man uppsåtet som de här två personerna uppenbarligen hade att säga begå ett inbrott eller en stöld, så har man liksom gått för långt redan med att ha det uppsåtet, att säga?
Ja, alltså de här då osjälvständiga brottsformerna, typ förberedelse och försök och så vidare, de finns ju där just för att du ska kunna vara ansvarig även om du inte lyckas begå ett brott. Så är det ju naturligtvis. Och om det då är nödvändigt att människor ska ha möjlighet att under dessa stadier tillbakaträda av samvetsskäl till exempel. Nej, det är klart inte nödvändigt. Jag skulle inte ligga vaken om nätterna och störas i min rättsavaristiska själ om vi inte hade den ansvarsfrihetsgrunden. Absolut inte, när du nu ställer frågan på det sättet. Det måste jag nog säga. Men än en gång, jag har för mig att den har funnits med väldigt, väldigt länge och nästan är en sån här naturlag som har förts in i straffrätten om att den som ångrar sig i tid så att säga ska snarare få nåd och förlåtelse än bannor. Va? Jag tror att det är någonstans där vi kommer att landa om man tittar tillbaka på det här i rättshistorisk mening.
All right, Stefan, tiden tickar, klockan har blivit efter 10. Det börjar bli dags att säga tack och adjö för den här veckan. Har du några spännande planer för helgen?
Nej, vi ska på någon middag här och ha lite trevligt i största allmänhet, men livet fortsätter på sin vanliga gång, och man, som vi började med, väntar på att den här våren ska komma, så kanske man kan vara lite mer utomhus och ha lite trevligt och sådär. Jag hoppas att våra lyssnare också kommer att kunna snart få åtnjuta solen, även om man inte bor i de södra delarna av Stockholm, där då den meteorologiska våren lär ha kommit i dagarna.
Ja, själv sitter jag här och tittar ut över en klarblå himmel faktiskt. 12 grader har det blivit nu, så att kanske kan bli en liten lunchpromenad om det finns tid till det mitt i allt skrivande. Vi får väl se. Vi säger tack och adjö till alla er som har lyssnat den här veckan. Hoppas att ni fortsätter att lyssna även nästa vecka. Vi önskar er en trevlig helg och säger på återhörande.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com